Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 6, del 1 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1886. Men först en kort resumé från tidigare avsnitt. Först Saltykov har besökt Tyresö slott men återvänt till Ryssland. Men där döms han till landsförvisning av tsaren. Därför reser han nu runt bland inflytelserika vänner för att komma lite billigare undan. Han besöker också sin moder för att förklara situationen. Kapitel 6, del 1. Den livägne. På vägen några kilometer från Moskva syntes mitt i middagsstunden en ensam ryttare rida i sakta skritt. Han stirrade rakt framför sig, försjunken i tankar, alldeles oberörd av naturens uppvaknade liv och skönhet. Det var Gregor Saltykov som för flera dagar sedan hade anlänt till sitt gods för att där ordna och ställa för sin mor och syster vilkas hemvist det hädanefter skulle bli. Han red omkring i byarna, arrendegårdarna och nybyggena och höll en skarp räfst med förvaltarna som skulle redovisa för de skatter vilka bönderna vore skyldiga att giva honom. Han sammanräknade alla de själar över vilka han var herre och ämnade utpressa en ännu större summa för den teg vilka de brukade i sitt anletes svett för sitt dagliga knappa bröd. Men det stackars livägne funne honom nu värre än någonsin. Redan första dagen när han kom till godset lät han för en obetydlig förseelse piska en av sina tjänare, en gammal grånad kosack som varit i hans fars tjänst. Det rörde honom icke det minsta till medlidande, då den stackars mannen kastade sig ner för hans fötter och vette dem med sina tårar, anropande honom om nåd och förbarmande. Det gjorde honom endast ursinnigare och ögonen gnistrade då han i stolt härskarton befallde några livägne att föra bort den av ångest redan halvdöde slaven och binda honom ifall han skulle försöka fly. En livägen dräng betydde mindre för honom än hans sämsta kreatur. In vid vägen, just där den krökte sig, låg ett busksnål. Då Gregors häst upphann detta, höjde han plötsligt huvudet och spetsade öronen. Därpå gjorde han några oroliga rörelser och tog ett språng åt sidan. Gregor, uppmärksammad därav, betraktade närmare busksnåret och upptäckte då en röd trasa som hängde fladdrande för vinden på kvistarna. Slutligen, då han fick någon bukt på hästen, såg han att det var en liten gosse som sprungit över vägen och nu stod vid busken, utsträckande handen efter den röda trasan. Genast uppflammade vreden inom Gregor. "Det är då du som skrämmer min häst, din lymmel," utropade han. "Jag ska lära dig skick och fason, du ormyngel," och blixt snabbt kastade han sig ned från hästen och sprang fram till barnet. Det var en liten barfota gosse, blek, utmärglad och med kläder som knappast skylde hans spensliga lemmar. Han skälvde av förskräckelse som ett asplöv och allt det lilla blod som han hade kvar i sina ådror isades och stannade i sitt lopp. Gregor fattade honom häftigt i armen och släpade honom upp på vägen, där hästen märkvärdigt nog stod stilla med uppsträckt hals och vädrade näsborrar. Den röda trasan hade gossen hunnit taga bort. "Vad heter du och vilka äro dina föräldrar som låter dig lättjefullt springa omkring på vägarna och göra odygd? Du skrämde med flit min häst. Du såg mig på avstånd och hängde upp det där fördömda skynket." Utan att invänta något svar, gossen hade helt visst inte kunnat svara honom, höjde han sitt ridspö och började piska honom. Vid det första slaget uppgav den lille icke ett ljud. Men vid det andra och tredje frampressade han strupe det smärtsammaste skrik. Håll! I alla helgons namn sluta! Varifrån kom denna röst? Den led på samma gång ödmjukt bedjande och skälvande av förtrytelse. Gregor släppte barnet och led handen med ridspöt sjunka ned. Framför honom stod en ung flicka, så hänförande skön att Gregor ej först märkte hur tarvlig hennes dräkt var. Häpnad och fasa stod och målade i hennes ansikte, och det kanske gjorde att hennes drag framstod i ännu mera rörande fägring. De stora mörka ögonen hade en underbar glans och återspeglade en obefläckad själ, men så full av sorg att Gregor för första gången i sitt liv kände sig gripen av en mänsklig varelses lidande. De tjocka bruna hårfletorna hade glidit ned över axlarna, till en del upplösta, och några små lockar ringlade sig kring tinningarna. Hennes kinder hade färgats mörkröda av den smärtsamma sinnesrörelsen, och detta förhöjde ännu ytterligare hennes behag. Gregor hade aldrig trott att det kunde finnas en sån skön flicka på hans gods. Slå honom inte, bad hon. Han är min lille bror, mammas käraste barn. Vad heter du? Frågade han helt och hållet avväpnad. Vanja, dotter till Katinka. Ah, jag kommer nu ihåg. Man har nämnt ditt namn en gång för mig. Gregor betraktade henne så länge och uppmärksamt att hon började känna sig underlig till mods. Hon hade hört så mycket talas om honom och om hans vilda, tygelösa levnadssätt att hon var alldeles skrämd. Hon var 19 år och hade fullt klart för sig hur dessa förnema herrar brukade gå till väga för att locka en stackars fattig flicka i sina garn. Hon hade haft en väninna, och den hade just Gregor försatt i ett sånt där elände som en stackars kvinna kan råka ut för. Åh, vad hon hade avskytt och fruktat honom. Jag ska väl låta nåd gå före rätt den här gången, svarade Gregor. Men hade du inte kommit, Vanja, skulle jag ha piskat honom så att han aldrig glömt det. Det kan du vara viss om. Han kastade sig upp på hästen, vinkade åt henne med handen och red bort. Vanja stod en lång stund och såg efter honom. Och varför skulle han vara så grym, tänkte hon. Jag skulle eljest helt visst kunna hålla av honom. Var han inte mycket elak, Ivan? Frågade hon gossen, som nu först tog det släppa hennes kjol. Jo, hade du ej kommit, snälla syster, så hade han nog slagit ihjäl mig med sitt ridspö. Varför är då alla dessa höga så elaka? De har ju allt så bra och vi arbetar ju alla så flitigt för dem. Ja, varför, Ivan? Jo, kanske därför att de har det för mycket bra. Om de finge lida som vi och icke ens vara fria människor utan svälta, frysa och försaka all livets glädje, då kanske vore det bättre. Morgonen därpå kom ett ridande bud till Vanja med befallning från Gregor Saltykov att genast infinna sig hos honom på slottet. Vanja bleknade och rodnade om vartannat. Vad ville försten henne? Hon var ju en livegen helt och hållet hans tillhörighet, och han hade makt att rycka henne från far och mor. Det bådar inte gott, Vanja, sade modern bedrövad. Vakta dig för honom. Din fägring är en farlig skatt. Men stöd honom bort, ty hellre döden än, ja, du förstår. Vanja nickade tyst. Hon förstod modern och hon skulle veta att akta sig. Hon var av naturen en god flicka, något vek kanske, och lät därför helt och hållet leda sig av sitt känslofulla hjärta. Det slumrade hos henne egenskaper vilka, om det bringats i dagen och utvecklats, hade kunnat höja henne över den klass hon tillhörde. Men hon hade växt upp utan uppfostran, utan den minsta underbyggnad i andligt hänseende, en härligt sällsynt blomma mitt bland råhet och barbari. Hon visste icke av någonting annat än att tillbedja helgonen, dyrka Gud och saren samt i slavisk ödmjukhet lyda sin husbonde, vilket kunde befalla över henne såsom över sin hund. Men lika fullt hade en aning om hennes eget människovärde smugit in i hennes själ, som kom henne att på sitt sätt reflektera över den grymma orättvisa som rådde människorna emellan. Då Vanja nu måste lyda och gå till försten som hade kallat henne, kände hon egentligen ingen rädsla. Modern kände dock en plågsam ångest då den unga vackra dottern stod färdig att begiva sig till slottet. Men hon måste släppa henne. Det fanns ingen annan utväg. Och då hon kysste henne till avsked anropade hon helgonens beskydd. Ni har hört kapitel 6, del 1 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.